Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okay. Elinor Longden kom i kontakt med inre röster för första gången när hon lämnade seminarium i skolan. Hon hörde hur någon kommenterade att hon öppnade dörren. Hon tittade sig omkring, men det fanns ingen i närheten. Trots detta var hon helt säker på att hon hade hört den här rösten. Under den närmsta framtiden kommer rösten tillbaka och hon förstår att det är något som bara hon själv kan höra. Hennes inre röst är harmlös och kommenterar det hon gör. Inte mer, inte mindre. Men allt förändras när hon berättar om rösten för en kompis. Den närmsta tiden karaktäriseras av stress, ångest och en känsla av att inte passa in i samhället. Förutom detta blev rösterna bara fler och det börjar bli allt mer fientliga mot Elinor.
Tjenare, Ulf Appelgren här och Martin sitter mitt emot mig här. Vi sitter i intervjurummet Coco Chanel på vårt jobb.
Favoriten.
Akademikerk. Ja, hon hängde väl ihop med nazisterna, va?
Det vet jag inte.
Jag har hört ett historiepodden avsnitt om att hon, en av anledningarna till hennes enorma framgångar, nu ska man inte liksom kasta skuggor över Coco Chanel, hon var väl en fantastisk kläddesigner etc. Men hon hade ett läge att hon var typ ihop med någon tysk officer, tror jag, under Hitler-Tyskland, och det gav ju henne en ganska bra position att få sälja sina varor medan andra inte fick det. Så att hon har en av del av hennes framgångssaga beror ju på att hon sattes i strålkastarljuset, eller snarare i förarsätet, medan andra kastades bakom bilen av nazisterna.
Oj, oj, oj.
Så ja, det är lite kuriosa om Coco Chanel som kanske folk inte visste.
Amatörhistorien.
Historikerna.
Historikerna.
Ja, amatörhistorikernas topp 100. Välkomna hit. Vi erbjuder pedagogisk historisk skrynkla. Nej, fan, det är inte ens kul. Okej, amatörpsykologernas topp 100 här. Vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hän i underhållande fåtöljtempo. Mm. Martin Zetterberg drog den underbara inledningen och Fappelgren sitter här lagom passiv och ser fram emot ett roligt avsnitt.
Ja, kul. Mm. Jag hade namnsdag i helgen.
Grattis.
Tack.
Var det Bengt?
Nej, det var Martin faktiskt.
Ja, det var det. Okej.
Men det är ingen som har sagt grattis.
Nej, men det är inget roligt namn.
Nej, så när det hade varit namnsdag Rolf istället, då hade det varit bättre.
Jag tror folk hade sagt grattis i större utsträckning.
Okej.
Mm. Fick du inte ens en after eight av din mamma?
Nej, okay. Ingenting. Jo, jag fick... Nej, det var ju...
Av Ella?
Ja.
Något snuskigt?
Nej.
Okej, okay. Det lät så.
Men det var så jävla tråkigt bara, så att...
Jo, men säg det.
Nej, men... Nej, det är så jävla pinsamt.
Just därför, nu lyssnarna vill höra.
Ja, men det är så jävla tråkigt också. Uh-huh. Jag fick en trisslott, mest för att jag tjatade mig till det.
Ja, det där vill väl alla höra.
Så jävla sorgligt.
Ja, nej, men kul, grattis i efterskott då.
Tack så mycket. Kommer du ihåg, fick du också presenten när du var liten? Nu
jo, men då är det, jag fick ju ofta en after eight.
En after eight, alltså en sån här lång radda då.
Ja, alltså en kartong after eight, ja, inte en bit.
Nej. Jag brukar få typ leksaksbilar av min morfar, nej, eller inte morfar, mormor, när jag var liten. Mm. Det var tider. En Hulkenfigur en gång.
Okej. Okay. Mm. Ja, jag kommer ihåg att mina vänner blev väldigt avis på mig när jag fick film förutom påskägg på påsk. Så fick jag påskägg och en film. Reino och Mimmi i fjällen. Och det var, det var...
Den fick du varje år.
Det blev lite skandal. Ja, exakt. Ja, nej, men vi är väl inte amatörpåskkararna. Vi ska väl in på ämnet snart.
Mm. Det ska vi.
Veckans spaning. Omröstning på onsdag om Kristersson blir statsminister. Ja.
Jag läste något om att Löv släpper fram Socialdemokraterna.
Ja, det var väl snarare en debattartikel, va?
Okej, jag vet
att,
inte.
Att det är det hon håller på att göra och så vidare.
Jaha.
Snarare.
Oh my god.
Ja, vi får väl hoppas att vi röstar ner Kristersson.
Jag trodde hon hade tagit förnuftet till fånge.
Ja.
Men då var det bara debatt alltså.
Så var det.
Fan vad tråkigt. Mm. Synd. Här, i alla fall.
Amatör Socialdemokraterna.
Ja, du är nog inte så amatör. Jag är nog det.
Jo, okej. Okay. Sossar likväl. Mm. Ska vi skita i det här nu?
Ja, förresten, följ oss på Instagram och Facebook gärna. Mm. Om ni har tid. Det tar jättesnabbt och det är snällt mot oss. Mm. Amatörpsykologerna på Instagram. Amatörpsykologens topp 100 på Facebook.
Och grattis AIK till SM-guldet kanske man säga.
Det kan man säga.
SM-guld i fotboll alltså 2018.
Just det.
Då så, Martin, vi ska, ett efterlängtat ämne tror jag många tycker. Det här har vi inte varit inne på.
Mm.
Schizofreni.
Just det, schizofreni.
Mm.
Kul ämne.
Jag tror fan
får
det.
Får man väl säga, kanske. Och ja, vi ska prata om schizofreni idag. Har kanske inte den mest späckade av agendor, men den ser ändå späckad ut när jag kollar igenom den igen. Följt av en liten diskussion förhoppningsvis som jag ser fram emot.
Mm.
Som kan falla platt eller bli jävligt bra.
Just det.
Men kort om schizofreni. Schizofreni kanske man säger. Yeah. Schizofreni.
Ja, inte... trodde du att det är schizo?
Nej. Jag har sagt schizofreni hela helgen. Schizofreni i alla fall. Det är en form av psykossjukdomar.
Varför har du sagt schizofreni hela helgen?
Ja.
Det låter som att du...
Jag måste öva.
Du står inte rätt till i ditt huvud heller då, eventuellt.
Jag har haft röster i mitt huvud som har sagt schizofreni.
Ja, fortsätt, förlåt.
Jag har metaschizofreni.
Verkligen. Bästa, coolaste sjukdomen. Ja.
I alla fall. Schizofreni är en form av psykossjukdomar. En psykossjukdom då, att tillägga, är en sjukdom som påverkar vår verklighetsuppfattning.
Mm.
Där man då som sagt upplever att verkligheten på ett eller annat sätt skiljer sig från en så kallad normal persons verklighetsuppfattning.
Mm.
Och man kan läsa på 1177 bland annat att psykostillståndet då, när man har en schizofreni-diagnos, varar minst 6 månader, men oftast längre än så, och det är inte helt ovanligt att det också kan sträcka sig under hela livet.
Nej.
Så det kan man också tillägga, att under, när man blir liksom, när man hör då röst eller blir diagnostiserad med schizofreni, så befinner man sig i ett psykostillstånd.
Ja.
Det låter ganska grovt, men så är det.
Precis. Vissa psykoser kan ju vara allvarligare än andra. Ja. En del gör ju att man inte fungerar överhuvudtaget, medan andra innebär att man känner sig förföljd eller att man har röster. Men vi pratar väl lite mer kanske symptom på schizofreni.
Och,
Eugene Bleuler.
Mm.
Skulle du prata om den personen?
Ja, jag ska nog inte prata så mycket om han, men det är han som myntat i alla fall begreppet.
Hur uttalar du hans namn?
Bleuler.
Eugene Bleuler.
Bleuler.
Ja,
men han myntar i alla fall schizofreni, begreppet, efter att ha studerat patienter då, som han upplevde hade så kallat delat sinne.
Mm.
Han upplevde att patienterna var rädda för saker som inte fanns där, men sen kunde de samtidigt vara liksom helt likgiltiga inför saker som faktiskt verkligen fanns.
Ja.
Så jag kan vara jätterädd för det här stora monstret som står här i dörröppningen.
Mm.
Men... sen kanske man inte bryr sig om ett stor clownstaty som faktiskt står där. Eller liknande. Jag vet
eller
fan.
Kanske inte rädd för något som är läskigt på riktigt.
Nej.
Som kommer in. Typ om det kommer in ett lejon.
Mm.
Kanske man ser på det med någon slags apati.
Ja, precis. Och typiska symptom egentligen, vi kommer komma in lite mer på det senare. Men det är egentligen... desorganiserat eller oorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer såklart. Det är väl det som de flesta känner igen schizofreni vid då, helt enkelt.
Och det kan vara så här, hallucinera, att man hör röster, ja, att man ser saker som inte finns där.
Precis.
Inbillar sig att saker har hänt, inbillar sig att någonting är på väg att hända, är oro, alltså så här, många olika typer av verklighetsfrånvända tankar.
Precis.
Och perceptioner, alltså perceptioner som är att man varseblir saker som inte existerar.
Precis. Och man ska inte blanda ihop schizofreni med att ha flera personligheter, för det kan vara lätt att göra, men så är det inte, utan har man flera personligheter så är det en annan diagnos som kallas dissociativ identitetsstörning.
Ja, jag skulle säga att det som folk, jag tror, associerar mest med när de hör schizofreni, det är den här klyvna personligheten, att man är olika personer, att man, ja men som i, i för all del Dr. Jekyll och Mr. Hyde, ja, är väl det kändaste exemplet. Alltså en och samma person som ena stunden är den snälla Dr. Jekyll, eller tvärtom va? Och sen den andra stunden den onda Mr. Hyde.
Dr. Jekyll är ju snäll då. Mr. Ja. Hyde är den dumma, stora, äckliga.
Ja, och det finns ju också Mina, jag och Irene, som också fick kritik för det. Där Jim Carrey spelar någon person som då har ett snällt, en snäll personlighet, men som också blir en elak person ibland. Och att han pendlar mellan de här personligheterna helt och hållet och blir en helt annan människa. Shutter Island, Leonardo DiCaprio.
Just det.
Två olika personer egentligen. Eller han
spoiler!
Oh, fast man får fan skylla sig själv om man inte har sett den. Okej, okay, eller så klipp... Secret Window också.
Ja, en av mina favoritfilmer när jag var liten.
Med Johnny Depp.
Ja. Men nu när jag har sett dem senare dagar så... den är inte lika bra.
Nej.
Tyvärr. Men när jag var liten, jag köpte den på Ullared när jag var liten. Mm. Och då var den så jävla bra. Den senaste filmen kanske är Split, om man har sett den. Med James McAvoy heter han, va?
Nej.
Jo.
Men jag har inte sett den.
Nej, okej. Okay. Nej, men han spelar i alla fall typ 13 personligheter. I alla fall, det är inte samma sak. Det är det som är poängen.
Och Hide and Seek med Robert De Niro.
Ja. Så väldigt bra film. Eller nej, det är nog också sån jag såg som liten som jag tyckte var bra håller då. Inte, ja. Men nu, den håller liksom inte om man kollar på den igen.
Alltså, vi ska bara göra klart för lyssnarna att när vi snackar schizofreni pratar vi inte om kliven personlighetsstörning.
Nej.
För att det är inte samma sak. Nej. Men många tror att det är det. Att schizofreni är att man tror att man är två olika personer. Så är det inte. Schizofreni är annat. Och det har vi pratat lite om. Och det kommer vi in mer på. Så ja, Martin, förlåt. Kör.
Tack, hej. Och som vi var inne på, Eugene Blolo. Blöler. Var den som myntade begreppet.
Vem var han då?
Ja, det vet jag inte. Är man intresserad av det? Det tror jag inte. Det tror jag knappast. I alla fall, i DSM-5, som är den senaste här upplagan av DSM-manualen, eller vad fan heter det nu då? Disorder... Skit i det. Det är i alla fall manualen för psykiska sjukdomar då, som psykiatriker exempelvis utgår från i diagnostiseringen av patienter.
Just det.
Så beskrivs nu då ett spektrum av schizofreni. Mm-hmm. Så det är inte så enkelt att man har schizofreni och det är du har den och så vet man vad det innebär exakt. Utan det finns ett väldigt stort brett spektrum nu av schizofreni. Så det, man kan ha väldigt många olika typer. Och man kan gå igenom alla där, men det blir bara rörigt om vi ska gå igenom varenda del av spektrumet. Men tidigare i alla fall så har man kategoriserat schizofreni i fyra olika kategorier. Som är disorganiserad schizofreni. Det är egentligen då att man har oorganiserat tal och beteende. Man kan inte prata, man beter sig väldigt osammanhängande. Och har liksom, man reagerar olämpligt när det kommer till känsloreaktioner helt enkelt. Det kan vara då att man blir rädd för någonting som står här. Ett monster som ingen annan ser. Ja. Men om det går in ett lejon så rör man inte en muskel.
Eller att
liksom
någon kommer och serverar en bulle och du gömmer dig för bullen.
Ja, ja men precis. Man är övertygad om att det finns en liten rysk rysk sån här avlyssningsgrej i, eller spårningschip i bullen som man ska äta upp.
Just det.
I alla fall. Så det här var disorganiserad schizofreni. Mm. Sen finns det paranoid schizofreni, och det här kanske är den allra mest kända formen av schizofreni. Och det är egentligen den som karaktäriseras av vanföreställningar och hallucinationer. Ett exempel, Black Swan, har du sett den?
Ja.
Bra film.
Ja. Men lite för svår för dig.
Nej, det tycker jag nog inte. I alla fall. Black Swan då, ni som inte sett den, spoiler. Hon har ju någonting där när de väl kör den här föreställningen då till slut, Svansjön. Så har hon haft ett bråk då med den här Lilly då, som hon heter, som är hennes ersättare, eller substitut, vad fan heter det?
Suppliang.
Suppliang. Jag tror verkligen det.
Ja, det är ett ord för ersättare.
I alla fall, där hon då bråkar med henne på, inne på hennes, i hennes spinkrum, som eskalerar till att hon hugger henne egentligen med en skiva av spegeln, och som hon gömmer då inne på toaletten. När hon kommer tillbaka då efter att ha spelat den här svarta svanen i föreställningen, så täcker hon för blodet bland annat som har runnit ut efter där.
Just det.
Men bara en stund senare så kommer hon här, Lilly, och knackar på och bara gratulerar då huvudpersonen här. Nina heter hon, va?
Natalie Portman.
Ja, precis. Gratulerar henne för bra, väl genomförd föreställning.
Ah, okay.
Och då inser ju Nina här, eller Natalie Portman, att det är ju inte, hon har ju, den här fighten hon har haft med Lilly då har aldrig varit verklig. Utan då visar det sig att hon har huggit sig själv. Så hon har ju haft hallucinationer egentligen om att hon har haft de här bråken. Och det har hänt tidigare också när hon har klösmärken på ryggen som hon hittar när hon kommer hem, exempelvis.
Så och ja, precis. Och lite Erik den 14, det är ju klassiskt exempel. Vår gamle kung, Gustav Vasas son, han som gav sig ut i skogen i några dagar för att han liksom, han var paranoid, alltså han trodde att folk ville ha ihjäl honom och så vidare. Hände ju visserligen sen, den blå ärtshoppan så att säga.
Det här, jag har aldrig hört här till det.
Har du inte hört att Erik den 14, eller att någon kung i alla fall, blev förgiftad med ärtshoppa?
Nja, kanske ringer någon klocka någonstans.
Ja, det är sjukt. Han arsenik i ärtshoppan. Okay. Enligt myten, sen vet man inte, men förgiftad blev han i alla fall.
Beautiful Mind är väl ett bra exempel också. Han är övertygad om han blir spionerad på, exempelvis. Det är ju med Russell Crowe, som är någon känd matematiker där.
Men det blir inte han typ, drabbas inte han av, nej förlåt.
Nej, ja, det är schizofreni.
Ja, det är schizofreni. Ja, ja, verkligen schizofreni. Ja. Fy fan vad bra. Det tänkte jag inte ens på.
Nej. Jättebra film också för övrigt, om ni inte sett den.
Är Edward Norton i Fight Club schizofren?
Ja, det får ja, eller?
Han är ju onekligen vanföreställningar.
Jo, men det får vi nog säga. Man kan ju nog inte säga att han har en annan person. Eller det har han ju tekniskt sett också. Men samtidigt så ser han ju vad fan heter karaktären? Men
Tyler Durden.
Tyler Durden, ja. Han ser ju uppenbarligen honom, trots att han inte finns där. Men samtidigt så är han ju, han själv är ju Tyler Durden. Så den är lite knas.
Ja, men det kanske också en spoiler, så kanske så här.
Ja, nu är det för sent.
Så vi kan säga nu, om ni hörde det här, så lyssna inte på det.
Säger du det efterhand?
Det blir roligt.
Jättebra, jättebra. Ja, sen finns det katatonisk schizofreni. Det kännetecknas egentligen, förutom de vanliga symptomen av schizofreni, som är hallucinationer och allt vad det är. Störd motorik, så det kan vara gränsen till apati, att man har, inte rör sig alls, eller bara sitter, bara stirrar in i soffan hela dagarna. Eller så kan det vara den andra delen då, att man har hyperaktiv motorik. Kan inte sitta still, springer runt och håller på. I alla fall, någon typ av störd motorik åt det ena eller andra hållet. Till slut då finns det odifferentierad schizofreni, och det är egentligen en typ av schizofreni som den passar inte in i någon annan kategori. Så det är egentligen symptom då som kanske inte passar in i någon annan kategorierna och blir någon egen mittemellanläge.
Ja, om man ska förtydliga typ den här, vad sa du, motorisk schizofreni. Att liksom, ja, är man lite, det är lite skillnad på att vara kanske en rastlös person som har myror i brallan.
Ja, gud ja.
Och vara motorisk schizofren. Då är det väl i en väldigt mycket mer grav vad heter det? Ja, det är mycket mer grav version av rastlöshet och myror i brallen.
Ja, gud ja. Och som sagt, man måste ju ha de andra symptomen också. Det räcker ju inte bara att man sitter apatisk i en soffa och så har man schizofreni.
Nej.
Utan det är de här hallucinationer, vanföreställningar, en annan verklighetsuppfattning, det hör ju till. Det måste ingå också.
Det är väl den röda tråden.
Ja, precis. Det är den röda tråden. Man kan ju också säga att schizofreni är vad som kallas liksom funktionell psykos.
Ja, snyggt ord.
Vilket egentligen innebär att Eftersom de sitter i hjärnan egentligen, eller att det är en kognitiv psykos, så kan man ju fortfarande fungera som människor, så att säga. Man kan göra det som människor ska göra. Man kan gå på toa, man kan äta, man kan liksom... Det påverkar inte psykiska nödvändigtvis. Nu kan du göra det med den här katatoniska schizofrenin, uppenbarligen. Men i det stora hela så är det någonting som främst påverkar det kognitiva, och då kallar man det för funktionell psykos.
Just det.
Och man kan också lägga till det, det kan ju vara så att man kan utlösa, så att säga, psykoser själv genom droganvändning, genom alltså naturliga tillstånd, exempelvis sömnparalys, kan väl också kallas en organisk psykos. Alltså det är någonting som är naturligt egentligen, som kan hända vem som helst.
En schizofrenisk, ett litet besök i schizofrenins underbara värld.
Ja, men precis. Men...
ett litet drogmissbruk.
Ja.
Eller alltså en drogtripp då. Kanske.
Ja, och det räknas inte som schizofreni, men det är ju också psykoser. Så den rör sig ju i området, så att säga.
Ja,
den
men
är där och nosar.
Ja, precis. Precis som när du kan vara riktigt bakis ångest... lagd i sängen, så tror jag att du ändå är inne och torsar en deprimerad människas vardag när du känner att livet är meningslöst och du är verkligen, du har bakisångest och ser bara depression, du ser depp framför dig. Då tror jag att du torsar lite depression. Likaså när du är inne och i ett knarkrus, eventuellt om du har rökt på lite för hårt, säger vi. Då tror jag att du kanske torsar schizofrenins vardag. Det fanns ju en operation under andra världskriget som heter T4, när nazisterna mördade mentalt odugliga personer. Då var det många som hade fått diagnosen schizofreni som strök med.
Oj. All right. Ja, men symptom då? Nu har vi varit inne lite på symptom, men jag tänkte grotta lite mer. Och schizofreni är något som kan utvecklas under en väldigt lång tid. Det kan ta allt från flera år från att man har upplevt de första symptomen till att ibland kan det gå alltså väldigt snabbt, alltså på en vecka eller någon månad så har man utvecklat då fullblodad schizofreni. Men tecken på schizofreni, alltså tidiga symptom, det kan vara att man känner oro som inte går att förklara. Man har svårt att klara av stress, ljud och andra sinnesuttryck. Man kan ha sömnproblem. Man kan vara nedstämd och ha ångest. Och sen finns det en hel till rad där jag tänker vi behöver inte gå igenom allt. Men vad tycker du om de här symptomen? Känns de bekant eller?
Alltså det blir så svårt att säga, för att det, man känner väl oro. Ja. Man känner väl stress. Alltså utan att veta varför, ibland. Men jag tror liksom man måste vara tydlig mot lyssnarna att de ligger förmodligen inte i farozonen för schizofreni, bara för att de känner oro.
Nej, alltså det här är ju någonting som de har fått, som diagnosen också har fått kritik för, att den är så pass lik så mycket annat. Att jag menar, det här är ju i princip, alltså det kan lika gärna vara en depression sjuk som har de här symptomen.
Just det.
Men som sagt, alltså det kan vara tidiga symptom. Så låt oss säga så här att man kanske har stressproblem, jag har det nu och upplever då kanske sömnproblem och svårt att klara av stress. Skulle jag inte behandla det, så kanske om några år så skulle jag utveckla schizofreni. Det är ju snarare på den nivån.
Just det.
Sen finns ju såklart saker som kan trigga igång det snabbare, trauman kanske exempelvis. Men så att det är tidiga symptom. Så känner man att man har att man är lite nedstämd, känner ni att ni har sömnproblem just nu, att man inte klarar stress, då behöver ni inte vara oroliga. Ni har antagligen inte schizofreni. Nej.
Man ser att schizofreni korrelerar väl med stress, drogmissbruk och upplevda trauman. Men man är väl i vissa fall, i alla fall i kanske stress- och drogmissbrukssammanhanget, svårt att säga vad som kommer först. Är det att man är stressad och så blir man schizofren, eller är en schizofren person jävligt stressad? Och ja, droger... Tar man droger så kanske man löper större risk för att bli schizofren. Men kanske schizofrena behöver droger för att leva ett normalt liv på ett eller annat sätt. Så vad kommer först? Alltså, men det finns en korrelation i alla fall.
Just det.
Schizofrena använder mer droger. Schizofrena är mer stressade.
All right. Men så, och som sagt då, bara för man har de här tidiga symptomen behöver inte betyda att man utvecklar schizofreni. Men skulle symptomen bli starkare över tid så kan det då vara så att en psykos till slut bryter ut, och det är nu då vi börjar prata om den verkliga diagnosen schizofreni, att alltså verklighetsuppfattningen förändras. Så som sagt, som vi läste i början här, psykosen kan då pågå i några månader, vanligtvis ett halvår, men kan sträcka sig upp till hela livet egentligen. Men för att det ska räknas som en psykossjukdom så måste den pågå ett tag. Jag har försökt hitta var gränsen går, hitta inget konkret, så jag utgår från 6 månader, för det är det mest konkreta jag har hittat. Så vi säger det, amatörpsykolog slutsats där. Och som jag sa, det vanligaste symptomet vid schizofreni är hallucinationer, och då är det oftast hörselhallucinationer, att man hör en röst exempelvis som inte finns där. Och ungefär 65% av dem som är diagnostiserade med schizofreni upplever då just hörselhallucinationer. Men bara för att man upplever hörselhallucinationer så behöver man inte vara schizofren. Man har också sett att ungefär mellan 5-25% av personer som upplevs eller bedöms vara psykiskt friska också upplever hörselhallucinationer.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är spännande.
Absolut.
Jag minns själv ett tillfälle när jag var mindre och jag var ute och lekte. Så jag bombsäker på att min mamma ropade på mig och sa att maten var klar. Och när jag sprang in då och kollade så hade hon hade inte ens börjat, på, börjat med maten. Men jag minns det så jävla tydligt, för att alltså det var verkligen, jag hörde verkligen rösten. Det var liksom inte så här att man kan höra i syne, du vet, och så tänker man tillbaka på det. Så kanske,
höre.
Och så kanske, det, ja, ja just, nej, hör. Ja, skit i det. Att man kan liksom höra hur det kanske inte var riktigt rätt. Men jag har verkligen en minne här att hon sa precis det. Jag gick in och kollade. Det var ingen som höll på med maten.
Nej.
Och det var ingen som hade ropat.
Det känns som att man har varit med om det också. Men nu kommer jag inte på något konkret här. Men
nej.
Ja, jag lider med dig.
Jag har inte hört någonting sedan dess, tror jag i alla fall.
Nej.
Sedan 20% av personer som är diagnostiserade med schizofreni upplever synhallucinationer. Och det är ju egentligen då att man ser i syne. Det kan jag inte säga att jag själv har gjort. Men det vet jag inte hur man ska veta om man har gjort det eller inte.
Den känns mer skruvad.
Mm.
Alltså då känns det som att det på något sätt är värre. Jag vet inte varför. Det kanske är svårare att funka i samhället om du upplever att du ser saker som inte existerar.
Ja, men det är ju så här. Det hade ju varit helt sjukt om Edward Norton då i Fight Club hade fick för sig att kläcka att Tyler Durden inte fanns på riktigt. Mm. Det gör man ju inte. För hur ska man veta att någon inte finns på riktigt? Om man ser syne. Det går ju inte.
Fråga inte mig.
Nej.
Jag är inte Edward Norton.
Så hur kan man då avgöra att synhallucinationer är riktigt när man inte vet vad som finns eller inte? Vem vet? I alla fall. Som jag också har varit inne på, ett vanligt symptom vid schizofreni är vanföreställningar. vilket då exempelvis kan visa sig genom en felaktig självuppfattning. Oftast kopplat till grandiositet, alltså att man känner sig, alltså att man ser sig själv större än vad man egentligen är. Ofta, alltså ett klassiskt exempel är väl då att man känner sig förföljd.
Mm.
Som vi tog upp tidigare, A Beautiful Mind, när huvudkaraktären där de spelar
John Nash.
Ja, John Nash, ja. Han upplever ju att han är förföljd av, om det är ryssar eller någon spionerar på honom i alla fall.
Ja.
Och man är han är övertygad att folk försöker göra han illa liksom. Så det kan vara ett tecken, ett symptom på schizofreni och vanföreställning är det.
Andy Gorham, en gammal skotsk fotbollsmålvakt, var också schizofren.
Ja, där ser man. Andra symptom på schizofreni kan vara mer allvarliga sömnproblem, alltså inte att man sover lite dåligt då och då, utan väldigt allvarliga sömnproblem, att man kanske inte kan sova på veckor, månader. Mm. Väldigt grov ångest, att man isolerar sig från omvärlden. Förutom dessa psykotiska symptom så kan det också visa sig genom andra funktionsnedsättningar, bland annat med motoriken. Man kan få dysfunktionellt tal, inte olämpligt beteende men osammanhängande beteende egentligen, och olämpliga känsloreaktioner. Och man pratar egentligen ofta om positiva och negativa symptom. Positiva handlar egentligen om symptom som tillkommer.
Mm.
Hallucinationer, vanföreställningar exempelvis. Och sen finns det då negativa symptom. Det är då funktioner som försvinner. Alltså kommunikationsförmågan försämras. Motoriken blir sämre då. En annan spaning som har gjorts är att oftast så bryter schizofreni ut i åldersspannet 20-35.
Okay.
Men att när det kommer till kvinnor så kan den även sträcka sig längre än så, på grund av klimakteriet. Så där kan man även insjukna i schizofreni efter 45.
Men det är oftast, det är vanligare hos män, eller hur? Det är fler män som får schizofreni. Jag tror jag kollade upp det.
Ja, då är det nog så.
Mm, så det är så här.
Mm, intressant.
Men det är typ en på, säg, vad var det? En på 200 som utvecklar någon form av schizofreni i livet, alltså under någon period.
Mm.
Det är alltså ovanligt, men inte så jävla ovanligt.
En på 200 är ganska vanligt, ja. Eller? Om man slår ut det på 10 miljoner så blir det ändå, det blir 200. Skit i det. Men i alla fall då, orsak, vad är det som ligger bakom schizofreni?
Det tror jag är det roligaste.
Ja, vad synd, för här har jag inte så mycket då.
Nej, jag har lite.
Ja, men det är bra. Som vanligt, så när det kommer till diagnoser så läggs det väldigt, alltså många forskar mycket kring och försöker hitta samband i neurobiologin. Och egentligen kopplingar i hjärnan, etc, etc. Man har exempelvis kollat på dopamin här, hur det kan påverka. Man har kollat på andra ämnen också, hur det påverkar. Försöker hitta samband här. Det finns ingen fastställt samband idag som kan visa på någon typ av neurologisk förklaring till varför schizofreni uppkommer hos en person. Och jag tror inte det är jätteroligt att jag ska sitta och liksom försöka rabbla upp olika ämnen, för helt ärligt förstår jag inte själv.
Nej, men precis. Hälften av det. Nej, men man kan väl säga att det finns vissa samband, att schizofrena personer oftast har en liten hög aktivitet i den här hjärndelen och en liten lägre i den där. Det var mycket som du sa, det handlar väl mycket om en dopaminnivå som ofta är lite förhöjd.
Mm.
Alltså dopaminet av våra egentligen positiva ämnen i hjärnan som gör oss...
Ja, och sen får man säga, det finns ju, man har inte kunnat fastställa sammanhang, så det betyder ju också att personer som har de här höjda dopaminnivåerna är ju inte, finns det ju de också som inte har utvecklat schizofreni.
Nej, men precis, men de som är schizofrena har ofta en höjd dopaminnivå.
Ja.
Snarare så.
Ja, absolut.
Men precis som du säger, att det är ju, det finns många olika delar i hjärnan där man har sett lite olika rön, men liksom det är inte så, vi är inte så bra på sådana saker.
Nej.
Vi kanske lämnar det där här.
Ja, och det roliga är ju egentligen arv och miljö, som det alltid kokas ner till när det är frågor kring psykologiska åkommor eller liknande.
Precis. Kommer det från generna eller från uppväxten?
Precis. Typ. Och så slutar man att alla kommer fram till att det är båda.
Alltid.
Men som sagt, det har gjorts en del forskning här kring egentligen båda läger. Där det finns de som lutar mot arv. Vissa har uppskattat att det kan vara så mycket till 70% ärftligt när det kommer till schizofreni.
Vad menar du, att om din pappa har det så är det 70% att du får det?
Nej, så funkar det väl inte. Nej. Då är det väl 70% av 50% för man delar generna mellan mamma och pappa.
Okay.
Eller hur?
Ja, okej.
Okay. Jag gissar att det är så. Amatörpsykologisk slutsats. Ja. Men man har egentligen sett att miljön spelar roll. Man har gjort tvillingstudier där man har egentligen sett att resultatet visar då att en enäggstvilling inte behöver utveckla schizofreni bara för den andra gör det.
Det var väl 28% av fallen?
Ja, det ringer en klocka.
28%, om du är schizofren och har en enäggstvilling så är det 28% risk att den också utvecklar det.
Mm. Precis. Det är spridda skurar mellan resultaten.
Mm. Ja, men jag vill bara säga, de använder ett fint ord här i artikeln jag läste som heter komplex ärftlighet. Alltså, det är så, schizofreni har en sån del att den inte är så lätt att säga, ja men om din pappa har det så får du det, eller om du använder droger så kommer du få det, eller om du är stressad så kommer du, alltså det krävs enormt många små portioner av lite allt möjligt där allt måste så att säga gå fel för att du kanske ska utveckla schizofreni. Du kanske har en biologisk ärftlig sårbarhet för att utveckla det, men du kommer inte få det för det. Nej. Men du har en sårbarhet, och sen säger vi att du är med om en traumatisk olycka när du är ung, sen testar du hash vid 14 års ålder och sen blir du dumpad av din tjej och som är otrogen. Sammanlagt då, kanske du, sårbarhet plus de här händelserna skapar ett schizofrenitillstånd. Det är så jäkla komplext att utveckla schizofreni, så att man måste, många olika tårtbitar, för att använda TP-språk, måste in.
Ja, så kan man nog säga att det gäller nog många psykiska sjukdomar.
Absolut.
Att det är en kombination då av arv och miljö. Men när det kommer till miljö då, så finns det en del som visar på att en del bevis då som visar på att stress och trauman kan utlösa schizofrena psykoser. Vissa forskare har föreslagit att trauman och övergrepp i barndomen, som med så många andra psykiska sjukdomar, är en betydande riskfaktor då för att man senare i livet ska utveckla schizofreni, förutsatt att de här traumorna och övergreppen förblir obehandlade, så att säga. En intressant upptäckt som jag tyckte, som enligt artikeln här då, var stabil och replikerbar, var att sambandet då mellan att bo i en urban miljö, alltså en stad, och kontra att man bor på landsbygden när det kommer till att utveckla schizofreni.
Stadsbor utvecklar det oftare, va?
Ja. Man kontrollerade då faktorer som droganvändning, etnisk grupp, storlek på den sociala gruppen. Och i en studie här i Sverige då faktiskt på 4,4 miljoner män och kvinnor som man undersökte, där ålder på 25-65. Det visade då på att en ökning egentligen i risken när det drabbas en psykos ligger mellan 68% till 77% för människor då som bor i stadsmiljöer. Så det är väldigt, alltså mycket större risk för stadsbor.
Ja, vad, helt enkelt. Kunde man överhuvudtaget säga vad det berodde på?
Inte vad jag kunde läsa där. Satt och forskade i det själv, tänkte jag säga. Tänkte några varv på det. Men som vi sa innan här, stress är ju en möjlig förklaring.
Ja.
Och då är det ju också förklarligt att varför stadsbor skulle känna eller ha större risk att utveckla schizofreni.
Helt klart.
Det är ju mer stressigt att bo i en storstad.
I regel, ja.
Och vi har ju pratat om orsaksteorier. Alltså vad man kan ta med sig egentligen, alltså med så mycket annat, är att, som du sa, det är en liksom komplex samband här mellan antagligen någon typ av sårbarhet kopplat till genetik, kopplat med då miljön. Det kan vara trauman i barndomen, man kan uppleva stress som inte behandlas, etc. etc. Men att det finns, alltså det är väldigt komplext där, och att det inte
Exakt.
Finns inte bara att det här är det. Har du detta så utvecklar du schizofreni. Så enkelt är det inte.
Nej. Men det finns ju fler miljömässiga saker här som jag tyckte var lite intressant. Dels är det ju fattigdom och social utsatthet.
Ja.
Och där har man också lite svårt att säga riktningen på korrelationen. Det kan ju dels vara att man som schizofren har svårt att klara livspusslet och därför blir man fattig och socialt utsatt. Men man tycker väl ändå att man har sett att även personer som kommer från en fattig bakgrund och som präglas av social utsatthet har mer, större benägenhet att utveckla schizofreni.
Mm.
Kanske också där, stress i vardag, mer tillfällen för eventuella trauman och så vidare.
Var det inte också någonting av just den här driften att tillhöra olika sociala grupper och att det då kunde leda till någon typ av stress?
Kanske.
Och de här personerna då hade ökad risk att utveckla schizofreni.
Mm.
Alltså det vad man menar egentligen då att det är på andra sidan spektrum. Det kan vara rika eller liknande. Men man vill tillhöra en viss grupp och stressen och man vill att tillhöra dit då kan öka risken för schizofreni.
Ja, och en sak som jag tyckte var häftigt. Mm. Det är ju vinter och vår. Läste du om det? Att på norra halvklotet i alla fall så just ser man det. Att schizofrena personer är mycket större, men det är en större utsträckning födda på vintern och våren.
Mm.
Och på vinterhalvåret, eller på norra halvklotet. Och det tog man som att den rådande hypotesen gällande detta är att kvinnor som är gravida löper större risk för influensainfektioner under den här slutdelen av graviditeten och att den i sin tur skapar en sårbarhet längre fram för schizofreni. Så vår-vinter är liksom då
Låter lite astrologi-humbug.
Säkert, men man har ju sett ett samband att de flesta schizofrena föds på vinter och vår. Och då måste man ju hitta förklaringar. Och då tänker man väl så här, ja, det kanske är därför då.
Okay. Men vad den här influensan då? Fackar någonting i barnens hjärna då exempelvis?
Jo, men precis. Men ja, och man ser också det, man ser också i övrigt att år där det har gått en väldigt stark influensa där det liksom har varit en brutal influensaepidemi, de åren så föds det fler personer som senare utvecklar schizofreni. Så det verkar finnas något samband där och jag tyckte det bara var coolt i allmänhet.
Fan, vad intressant.
Så kolla då upp om det var stora influenser när ni föddes. Så,
uh-oh.
Så kan man ändå kolla det.
Eller gör inte det.
Ja. Och någonting mer var det ju här va, att just det, LSD och metamfetamin kan vara kan liksom orsaka schizofreni.
Ja.
För att de är hallucinogena droger. De kan skapa den effekten att du får det liksom längre fram också.
Så kallad drogutlöst psykos.
Ja, snyggt. Cannabis för folk i riskzon kan cannabis också vara en utlösande faktor som skapar schizofreni. De flesta, det här är lite häftigt att de 80% av alla schizofrena röker. Så man tänker också att tobak kan ha något med det att göra. Också där svårt att se med korrelationen. Är det så att rökare blir schizofrena eller är det så att schizofrena gärna tar sig en lugnande nikotinkick? Man vet inte heller. Men däremot så ser man att schizofrena som får lungcancer i mycket större grad överlever än icke-schizofrena.
Men vad fan.
Så det finns massa så här roliga.
Nu måste du fan vara slumpa så där i.
Ja men vadå?
Det kan ju inte finnas någon korrelation där.
Statistiken Martin ljuger aldrig. Hur som helst. Och ja men jag vill bara dra lite roliga kuriosa.
Och ja, även de var att minst roliga.
Ja, de var fan ganska kul. Albert Einsteins son hade schizofreni också.
Mm.
Så, kör du.
Vad kan vi ta med från det här då? Är ni födda på hösten?
Nej, ni, vintern, våren.
Ja, vintern, våren och födde någon influensaepidemi.
Mm.
Så det är inte en bra idé att ta droger senare i livet. För nej, då är ni i riskzonen.
Precis, då är ni liksom, då ligger ni redan illa till som det är. Så ja, försök sköta er.
Yes. Heard it here first, ja, så att säga. I alla fall, som jag sa. Nej, det har jag klippt bort.
Ja. Det första exemplet med Elinor.
Ja, jag tänkte vi kunde diskutera det lite. För som ni hörde i I introt här så berättar jag om en kvinna kallad Eleanor Longden. Det är inte ett påhittat exempel, utan det här är taget direkt ifrån verkligheten. Och det finns ett TED-talk där hon pratar lite om, hon är ju diagnostiserad med schizofreni då. Hon berättar lite om sin resa. Jag rekommenderar att gå in och lyssna på den. Jag tycker den är jätteintressant.
Var reste hon?
Vad sa du?
Var reste hon?
Vadå, var hon reste hon?
Man kunde lära sig om hennes resa, sa du.
Fy fan.
Inga syschor.
Ja, syschor på den. Ja, men det finns på YouTube i alla fall. Jag kan, när det kommer upp någon bild så här nu under veckan, så jag länkade det, ska jag påminna mig själv.
Ja.
Så får ni se det. Det är intressant tycker jag. En kvart bara också. I alla fall, som jag berättade där, allting började med att hon hörde den här rösten då en gång när hon gick ut från skolan, från ett seminarium. Och då hörde hon egentligen en röst som kommenterade det hon gjorde, liksom, som sa att hon öppnade dörren. Som kommenterade vad hon gjorde i tredje person då helt enkelt.
Just det.
Och hon tittade sig omkring, såg ingen. Men hon hörde ju fortfarande rösten liksom glasklart. Lite som när jag trodde att jag hörde min mamma där ropa efter att maten var klar. Och den kommande tiden här då så började hon höra rösten liksom återkommande. Och ja, sambandet här egentligen att rösten alltid då kommenterade det hon gjorde. Det var väldigt neutralt, det var liksom inte elakt eller någon sån här elak röst på något sätt. Den var väldigt neutral som bara beskrev det hon gjorde. Så efter ett tag då så, alltså, hon fann sig ju med rösten att hon lärde sig att leva med den så att säga. Den påverkade inte så mycket. Hon kunde uppleva ibland att rösten imiterade hennes känslor. Som hon tryckte undan om att säga att hon sitter i ett seminarium och diskuterar med någon. Att hon har man har skilda åsikter och man blir kanske lite arg på den andra. Men så tryckte man in det. Så kunde hon höra rösten i sig liksom. Att säga bara, men åh, jag är så jävla arg.
Aha.
Exempelvis.
Ja.
Men alltså hon lärde sig att leva med rösten. Hon tänkte inte så mycket på det egentligen.
Nej.
Men som sagt då, när hon berättade om kompis, då gick allt käpprätt åt helvete.
Och hon sa bara, jag hör röster.
Ja, men hon hade någon pratat med sin kompis och sa bara, ja, men jag hör den här rösten, bla 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 bla. Och då kompisens reaktion då var ju bara, vad fan, det här, du måste söka hjälp för det här.
Mm.
Och det är nu någonting slår slint här hos Eleanor. När hon upplever då att ja, men det här är inte rätt att höra en sån här röst. Så hon börjar komma in i det här tankesättet och bara, men det här är någonting som är sjukt, det är inte normalt. Hon får liksom stresspåslag och börjar känna sig ännu mer stressad över att hon inte passar in, att hon är sjuk. Och
hon börjar se sig som sjuk.
Ja, precis. Och hon blir väldigt liksom påverkad av de här yttre normerna, hur man ser på schizofreni eller höra röster helt enkelt. Så hon gick till slut och sökte hjälp hos en psykolog eller psykiatriker eller någonting liknande. Berättade lite om problem som hon upplevde. Hon berättade lite om hur hon kände sig stressad. Hon berättade om hur hon hade dåligt självförtroende. Att hon kände att hon inte passade in. Psykologen brydde sig inte så mycket. Men så nämner hon att hon hör en röst.
Ja.
Och då blir psykologen plötsligt väldigt intresserad och fokuserar då väldigt mycket på just rösten i sig.
Just det.
Och får då senare diagnosen schizofreni. Så psykologen, trots att hon hör alla andra problem som Eleanor har, så bryr hon sig inte så mycket om det, utan man fokuserar på rösten i sig, om att det är någonting fristående från de här andra symptomen då. Och härifrån är det egentligen bara käpprätt åt helvete. Det är sjukhusvistelser, det är självskadebeteende, ångest, depression, medicinering, och det här gör bara egentligen att rösten blir bara värre, värre, värre. Hon hör fler röster och rösterna blir allt mer fientliga. Så det kan vara röster som när hon sitter på en lektion exempelvis, så är det en röst som säger till henne, men gå och häll vatten på den där tjejen där borta, vilket hon sen gör då. Så det bara går käpprätt åt helvete. Allting blir värre, till slut blir hon inlagd då på något hem då. Till slut kommer vändpunkten, hon får träffa en psykolog som egentligen bara ger henne ett nytt synsätt på de här rösterna, och efter all skit hon har varit med om, ska egentligen se rösterna som, ja, men en reaktion på yttre omständigheter. Om att man kan vara stressad och den här rösten då i huvudet är ett tecken på det. Hon började lära sig hur hon skulle hantera rösterna, att när hon hörde de här,
men som ett sätt att hantera stressen.
Ja. Precis, så när rösterna, när hon hörde så här elaka röster, man gör det här, gör det här, att hon började ifrågasätta rösterna och försöka gå till botten vad rösten kanske menade egentligen. Till slut då så kom hon på blev hon frisk helt enkelt. Och idag så, om jag förstått det rätt, så lever hon fortfarande med röster i huvudet, men hon påverkas liksom inte negativt av det. Jätteintressant historia. Men jag tänkte att vi kunde bara beröra det här lite snabbt, för jag tycker det är så jäkla intressant med just hur den här situationen blir värre när hon berättar det här för sin kompis. Och hon ju egentligen blir varse då om hur kanske onormalt det här ses. Och stressen det innebär, och då hur det till slut blir värre och värre och värre.
Ja. Ja, men det blir ju liksom, diagnostiseringen i sig skapar ju bekymmer. För att, nej men alltså, det blir ju lite självuppfyllande profetia. Visst, problemet finns ju där, aka hon hör röster. Men i och med att hon söker hjälp för det, får höra det här är onormalt, det här är farligt, eller så här måste vi göra med dig nu, skapar ju det stress, det skapar ju mer ångest, det skapar ju mer oro för hur hon mår. Till slut skapas ju snarare problemet av att hon gick och bad om hjälp för det här än vad det hjälpte. Och, och det är väl ett problem ofta med just diagnostisering och att få ett namn på vem man är. Helt plötsligt så får man kanske i början var en, kunde hantera till exempel att man var en rastlös och hade svårt att koncentrera sig person, men levde gött. Sen får man höra att du har ju ADHD. Ja, då kan den diagnosen i sig skapa nya bekymmer som egentligen inte fanns där innan.
Nej, precis.
Och det är ju så i det här fallet också.
Ja, ja, men precis. Att det blir precis som du säger, att man får liksom en bild av det. Du får egentligen ett kvitto på hur du ska vara som person. Och att man, det är då lätt att man faller in i det mönstret.
Det är nästan lite som diskfärgerna.
Ja, ja.
Du är röd. Jaha, är jag. Då ska jag gå runt och trampa folk på tårna.
Ja, precis. Och just det här, jag tycker det blir ganska tydligt i den här berättelsen. Hon lutar väldigt mycket att det är just stress, och att de här rösterna uppkommer då från att man kanske känner sig stressad och andra problem. Och det är ett sätt för henne att hantera det här då.
Just det.
Och jag menar, när man får reda på att det är onormalt och liknande, det blir ju då ännu mer stress, och känner man ännu mer stress, då är det ju klart att det kommer bli ännu värre. Och jag tycker det är liksom viktigt att, det är lite problemet med diagnostisering överlag kan jag tycka, att det tar inte riktigt hänsyn till att människor faktiskt kan hantera problem på olika sätt.
Nej, precis.
Det är liksom klassificera egentligen att, ja, men om du hanterar stress på med att höra en röst i ditt huvud som kommenterar det du gör, så blir du plötsligt klassificerad som onormal.
Just det.
Medan jag då, som kanske hanterar stress genom att, ja, vad fan brukar man göra? Handskas med det. Bara
gymma.
Må skit ibland. Men att det klassar liksom att man klassificerar folk som onormala bara för att det passar in på någon speciell diagnos som någon har hittat på.
Ja.
Och jag tror att den här klassificeringen kommer göra sakerna värre för personerna. Istället för att bara acceptera att alla är fan olika.
Ja, och man ska ju komma ihåg så att vad som är normalt är ju också socialt konstruerat.
Ja.
Alltså det är ju liksom, visst det finns ju element av biologiska, evolutionära saker som kan förklara vad som är normalt, men vad som anses normalt beteende är ju mycket sånt som vi tillsammans har bestämt med oskrivna regler. Alltså hade vi kommit till en stam i en Stilla havsö där alla röker på något övergävligt och är typ schizofrena hela tiden, och vi kommer dit och är så att säga normala, då blir vi de konstiga. Och det tar man inte i beaktande heller. Man tar det här normala som om det skulle vara av naturen givet, när det också alltjämt är socialt konstruerat. Och ja, nej, men jag tror väl allmänt bara att så fort man får höra att man är schizofren, eller så fort ens vänner får höra det, så börjar de behandla en annorlunda.
Ja, gud, ja.
Och det skapar ju kanske mer problem än vad det ger. Alltså, det är som min syster sa, att när min systerdotter ramlar så ska man inte gå fram och säga bara så här, nej men gud, hur gick det? Som att det liksom, och då blir det som att man orsakar gråten
precis.
Genom att man reagerar så.
Precis.
Om man bara går fram och säger, oj, där gick det tokigt, upp och hoppa igen.
Ja.
Helt plötsligt så typ gråter ungjäveln inte.
Nej.
Förlåt att säga ungjävel till min systerdotter. Men alltså att beteendet kan skapa, beteendet gentemot en sån här person då, kan skapa problem. Mm.
Absolut. Och det tycker jag definitivt man ska vara uppmärksam för. Speciellt i en tid vi lever i där diagnoser blir allt vanligare och gärna någonting som man idag slänger sig med. Och höger, vänster.
Och det här är väl en av sociologernas största kritik. Största kritiker. Alltså, det är en stor kritik från sociologiskt håll mot psykologi. Att just det här med diagnostisering. Att det i sin tur inte är hjälpande.
Nej, precis.
Snarare det är hjälpande.
Snyggt. Ja, bra, gött snack. Jag har ju velat ha... Jag tänker så här att det här är en diskussion man kan ta vidare ett annat avsnitt.
Ja, men man ska fortfarande nyansera. Får man liksom veta som person att jag har, att du har en svår illaartad cancer. Ja, det är klart att det bör man ju veta då. Och så vidare, och så försöka behandla det. Men vissa typer av psykiska sjukdomar i synnerhet kanske kan förvärras av att man själv vet det och att omgivningen vet det i synnerhet.
Ja, gud ja.
För då börjar folk anamma ett beteende mot dig och du börjar troligen anamma ett beteende som om du var sjukare än vad du kanske är.
Precis. Så är det. Och så, det är ju väldigt...
Och det såg vi i Elinors fall här.
Ja. Det är ju väldigt smal fåra idag som är så kallat normala. Snart är det väl onormalt att vara normalt så att säga, med så många diagnoser som snart finns. Intressant tanke!
Och då blir det normala. Normala.
Ja.
Nej, men nu... Elinor-exemplet är ju bra. Ja. Jag vill bara återigen trycka det. Hon kan alltså hantera problemet i början i stort sett.
Precis.
Troligtvis hade de kunnat göra det kanske livet ut. Man vet ju aldrig. Men i och med den ökade stressen och oron som kommer av att folk vet om det och folk betraktar den lite annorlunda, så blir också sjukdomen annorlunda och värre. Det är ju självuppfyllande profetia, avsnitt 9.
Ja, men bra hörni. Nu har vi snackat på jävligt länge. Och jag ska in och klippa det här ikväll också.
Du har satt i den här situationen själv.
Ja, men jag, det kan jag också säga, jag köpte lägenhet förra veckan.
Grattis Martin.
Det var därför vi inte spelade in förra veckan, utan vi spelar nu måndag den 12.
Väldigt gullig bild på dig och Ella när ni firar lägenhetsköpet.
Ja, det är jävligt gött.
Och jag fick dig att byta bank, så, men du har inte riktigt...
Nej, jag har inte bestämt något än.
Nej, du har inte riktigt tackat mig och bjudit ut mig än.
Nej, när jag har bestämt mig kanske och jag får en jävligt bra ränta, då,
ja,
då kan vi ju prata om det.
Då ska vi snacka.
Annars får vi väl tacka så mycket för den här veckan.
Kan vi väl göra. Eugene Blöler tycker att... det är kul att vi använder hans begrepp.
Och han tycker definitivt att ni ska följa oss på Instagram och Facebook.
Precis, amatörpsykologerna på Instagram, amatörpsykologernas topp 100 på Facebook.
Tack för den här veckan hörni.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.